jag är intendent för museet här. Jag har varit i nära 40 år, men är på utgång. Bibliotekarie redan då? Jaså, vad är det för redan?
Bibliotekskanslister, det är lika
fint. Ja, men ni är bland böckerna i alla
fall. Ja, det är det.
Och då förutsätter jag, när jag nu hälsar er välkomna hit, att alla har naturligtvis läst Axel Gauffins monografi över Agil. Det förstår jag. Så egentligen så kan jag tacka och gå nu. Hur lång tid har ni på er? Ni börjar jobba imorgon någon gång, va? Klockan är nu 7:00 till 11:30. Ja. Jag hoppas att ni inte kommer att bli så intresserade utav den här flygelstämningen så att ni först när ni struntar i vad jag säger, utan det kommer inte att låta någonting i flygeln i alla fall, utan det är David Enbron kontrast tyst och stilla gå igenom det där. Vi har just fått veta idag att luften här uppe i museet är så torr så att resonansbotten på flygningen har spruckit. Och så att jag har varit nära att få hjärtsnör på förmiddagen för att i våra anvisningar till vad som skulle vara här uppe i museet när det nu blev renoverat och ombyggt och fint som vi måste säga att det är, så var också upptaget en befuktningsanläggning. Det skulle vara en anläggning här uppe och en i galleriet. Och då har man sagt när man var på byggde det här att vi gör inte några speciella befuktningsanläggningar separat, utan vi ser till så att det här befuktningen kommer in i fläktsystemet, och då skulle det alltså komma genom taket. Och sen för en tid sedan så när vi var här också tyckte vi att det verkade så förfärligt torrt. Och då lade vi ut en hygrometer och det visade sig att det var någonting mellan 25-30% fuktighet. Och Nationalmuseum har ju föreskrivit att det ska vara 55-60%. Så då slog jag larm. Och då visade det sig att det var inte alls någonting gjort åt befuktningen. Utan jag fick upplysning om att det var förberett. Och då sa jag, det blir inte luften fuktigare utav. Och sen för det andra så sa de att det kostar pengar och det har vi inga. Ja, det kan inte hjälpa sig, ja, det ska vara. För annars så kan vi inte ansvara för samlingen. Det är ju Nationalmuseum som äger samlingen. Och de har föreskrivit att det ska vara 55-60%. Så att så ligger det till för närvarande. Och sedan kommer då David Enbron här idag och skrämmer nästan ihjäl mig när han talar om att resonansbotten har spruckit på flera ställen. Så att jag sa ju att vi får väl göra en vävstol av den där, för det är snart bara ribbor. Men jag känner ju David Enbron sedan åtskilliga år tillbaka. Jag vet vad han kan göra med gamla eländiga flyglar. De blir som nya, nästan bättre än när de var nya. Nu ska vi sluta tala om det här sorgliga kapitlet och jag ska försöka att berätta lite om den här samlingen som kallas Fribergska samlingen. Namnet har den fått därför att det är en donation av en tidigare första stadsläkare här i Sala som heter Carl Friberg. Vi har en porträtt skulptur av honom där. Det är en finländsk konstnär som heter Carl Gustav Bockström som gjorde det här porträttet. Men det märkliga är att det har han gjort efter doktor Fribergs död. Det är gjort 1952. Han står inte där, men jag tror att det är 51 eller 52. Och doktor Friberg avled 1949. Och det är tack vare ett mycket bra porträtt av Dagmarsen från porträttmålaren. På rådhuset har vi en målning, Täckström, David Täckström. Och sedan Dr. Fribergs barn som talade om att nej, det är inte riktigt bra, så där såg inte pappa ut. Han hade kraftigare näsa eller han hade större ögonbryn och sådär. Så att på det viset så har man kommit fram till det här porträttet, och jag kan ju intyga att det är mycket bra porträtt. Så där såg Dr. Friberg ut i sin kraftsdagar. Ankaret i den här samlingen, det är ju Ageli's verk. Och varför det blev Ageli, det var väl helt enkelt beroende på att familjen Ageli bodde här i Sala. Stallmästaren som han kallades. Han började utbilda sig till veterinär nere i Skövde på Brogården. Och sedan fortsatte han i Stockholm och tänkte väl ta en veterinärexamen. Men det fullföljde han aldrig, utan han gav sig väg upp till Gysinge bruk istället i Gävleborgs län. Och där tog han hand om brukets hästar och fick då smeknamnet Stallmästaren. Sen när han i sin tid flyttade hit till Sala så följde det namnet med. Så att han kallades Stallmästaren här i Sala också. Och han hade ju en praktik här, och speciellt hästar var han duktig med. Fast när han var hård och brutal mot hästarna. Han slog dem och sparkade dem, påstås det. Och gården som han bebodde kallades alltså Stallmästargård. Och den låg alldeles uppe vid Kristina kyrka, där vid gamla kyrkogården. Nuvarande Agerigatan, dåvarande Bergmästargatan 29. Och det var där som konstnären föddes, som enda barn i Ageli's tredje äktenskap. Fadern hette Johan Gabriel. Men det där änglalika, det var egentligen bara namnet som överensstämde. Annars så var det ganska olika. Han var som sagt gift tre gånger. Frun i första äktenskapet avled i barnsängsfeber, och den andra frun skilde han sig ifrån. Och så bebodde han då den här stallmästargården ensam en tid. Men där i gården fanns det en fru Westman som var kokfru, som man sa på den tiden. Och i Ageli's monografi, där kommer ni ihåg att där står det att hon var mycket uppburen av stadens herrar. Så att de var likadana då som de är idag. Det var magen som bestämde vilket humör de skulle vara på. Den här fru Westman, hon ville i alla fall lära sig ytterligare matlagningsfinesser, och då for hon till Stockholm och till Kungliga slottet kök. Och där hade hon tagit med sig en ung flicka som tidigare hade varit anställd hos stadsläkaren här i Sala, Olander hette han. Och de här två damerna, de insöp all kunskap och visdom i fråga om lokaliska anrättningar som man kan önska sig. En dag när fader Ageli skulle fara till Stockholm så tänkte han, jag ska ta och gå och hälsa på fru Westman. Och han stegar in i Karl den 15:s kök och blir väl, vad jag kan förstå, kungligt undfängnad. Och när han sitter där och mumsar så kommer det en väldigt tjusig flicka och går genom köket. Det var Anna Kristina Nyberg, den här flickan som fru Westman hade tagit med sig upp. Och det där observerade stallmästaren då. Och det sa klick direkt. Det gör ju det på de kungliga slotten. Och han blev häftigt förälskad i den här lilla dalkullan. Men hon var inte så där förfärligt förtjust i den här uppvaktningen, utan hon försökte att komma från den där envisa och efterhäxna salabon. Men det var inte så lätt. Hon fick lov att flytta tillbaka upp till Falun, där hon hade anställning hos landshövding de Marie. Men det lyckades inte i alla fall. Den här stallmästaren, han var så envis och han var så van att få sin vilja igenom, så att det slutade med bröllop på midsommardagen 1867. 1869 så föddes då det här gossebarnet, John Gustav som han hette. Och då var fader Ageli mycket stolt, mycket lycklig. Och den där glädjen, den höll i sig ända tills John började skolan. Men då var det slut på fröjden. För att John, han var inget skolljus. Han var fullständigt rudis. Han fick underbetyg i alla ämnen. Det enda som han intresserade sig för, det var geografi och botanik. Och där ståtade han med överbetyg. Men annars så var det bara underbetyg. Och han gick ju här på läroverket i Sala. Och slutligen så slutade en katastrof. Han blev religerad från läroverket. Och då skickade fader Ageli honom till Västerås läroverk. Och där gick han ett tag ända till han blev religerad från Västerås läroverk också. Och nu var fader Ageli, han var förgrymmad och mulen och stoltheten, den hade förbytts i avoghet istället. Och sonen var inte heller så särskilt förtjust i sin pappa. I Falun hade man släktingar. Och då skickades John Gustav dit upp. Och där gick han också en tid ända till han blev religerad. Och då var det dags att landsförvisa honom. Så han fick fara över till Gotland och Visby. Och gick på läroverket där. Och på Gotland där trivdes han väldigt bra. Jag sa förut att han var ju intresserad av botanik. Och kommer man över till Gotland så är det ju ett himmelrike för den som är intresserad av att vara ute och botanisera och samla växter. Och sedan tyckte Ageli om luften där ute på Gotland. Den har ett särskilt skimmer. Och kanske någonting utav det här franska ljuset som finns nere i Frankrike. Och han började måla där. Och överhuvudtaget så var det väl ganska bra. Men det var bara det att han blev religerad från läroverket. Och då blev han skickad till Stockholm, till Palmgrenska. Gjorde ett gästspel där. Ända till han blev religerad år 1888. Fem läroverk avverkade han alltså. Blev religerad ifrån. Svensk mästare skulle jag vilja påstå i religering. Och då frågar man sig, vad berodde det på? Ja, jag vet inte riktigt. Men jag misstänker att det berodde på att han redan som pojke hade dålig hörsel. Och så var han närsynt. Och sådana där saker beaktade man inte på den tiden i skolan. Utan då bedömde man det så att de var slöja och ointresserade av studierna. Och sen var det att Ageli hade en obändig frihetslängtan. Så när det var vackert väder, som nu idag till exempel, så gick han ut, skolka helt enkelt. Gick ut och botaniserade, tog växter och samlade till herbarium. Vi har förresten en växt som Ageli har tagit som ligger där nere i den här montern. Men det är ju många, många år sedan det där. Så Malen har ju varit där och haft kalas. Och så att, det är egentligen bara skafterna kvar. Och så etiketten förstås. Och det är väl kanske det som är det intressanta. Det har blivit en ren etikettsfråga kan man säga. När han var på Gotland så hade han ju ännu större möjligheter att samla växter. Och på Naturhistoriska museet i Stockholm så finns ett stort herbarium som Ageli har samlat. Men det är väl samma förhållande med det som med vår växt här, att det är väl egentligen bara skafterna kvar. Så att det är väl kanske inte så mycket att titta på ur botanisk synpunkt. Men det finns väl etiketter på varje växt skulle jag tro. När jag har grupper här ibland så är det väldigt ofta någon som kommer fram och säger den här Agili, säger de, han var väl utlänning? Nej, säger jag, det var han inte. Ja, men det är ju så konstigt namn. Var han inte fransman? Nej, säger jag, det var han inte. Ja, men varför hette han så konstigt då, säger de? Ja, det gick till på det här viset, brukar jag säga. Agilis farfar hette Isak Moberg. Och han bodde på en gård några mil ifrån Jönköping. Och han började som ung pojke på Jönköpings läroverk. När han hade varit i skolan några dagar så blev han uppkallad till rektor. Och när han kommer in på expeditionen där så spänner rektorn ögonen i honom och säger att du ska inte heta Moberg, för det är ett kusknamn, utan du ska heta Agili. Och då frågar man sig, var fick han Agili ifrån? Jo, den här Isak Moberg, han kom ifrån en gård som heter Gutaren, några mil ifrån Jönköping. Och det var på det gårdsnamnet som rektorn bildade namnet Agili. Och det här namnet, det stavar de A-G-I-L-I-I från början. Och det, så stavar de Agili-släktingar som finns i landet fortfarande sitt namn. Men konstnären, han ändrade stavningen när han kom ner till Paris i sin tid. För att fransmännen, de envisades med att säga Agili. Och då satte Agili in ett U efter G. Då uttalas det hårt. Och sen satte han en accent över I. Och då sa till och med fransmännen Agili. Och då var Agili nöjd. Sen hette han ju John Gustav i förnamn. Då passade han på att ändra förnamnet John till Ivan. För han ville på något sätt poängtera att han var väldigt intresserad och positiv till rysk litteratur och rysk kultur. Och det var i synnerhet Dostojevskij som han var fascinerad av. Så då blev det Ivan Agili. Och han var den enda i släkten som stavade sitt namn på det här sättet, Agili. Men ut hörs inte alls, utan det uttalas Agili. Ja, den här pojkstackaren nu då som hade blivit redigerad från fem läroverk. Vad skulle det bli av honom? Ja, han hade kommit underfund med att han ville bli konstnär. Men så det var inte fader Agili med på. Ingalunda, sa han, du ska inte bli någon konstnärsslarver, utan du ska lära dig ett hederligt yrke och försörja dig på det. Och lika envisa var de båda två. Fadern med sin synpunkt och Ivan med sin. Och frågan är väl hur det hade gått om inte Richard Berg och Karl Nordström hade kommit till undsättning. De hade fått se vad Agili hade målat ute på Gotland 1889. Och de såg att det var någonting speciellt med det här måleriet. Så de bönade för honom hos fader Agili, att han skulle få fara till Frankrike och lära sig, vidareutbilda sig i måleri. Och då äntligen gav Johan Gabriel med sig och John fick fara till Frankrike. Och han for ner till, det var i februari 1890. Han tog en båtlägenhet som gick ner till Le Havre. Och där gick han ut stan redan första dagen och såg på folkvimlet, och han var helt överlycklig, för att i brevet som han skriver dagen efter till sina föräldrar så talar han om dessa underbara fransmän, hur härliga de var, vilka fina människor det var, inga översittartyper, inte den där typen som man ser hemma så ofta, den där med klot runt huvud och låg panna och en stor potatis med näsa mitt i ansiktet, utan de är värdiga människor och de högaktar varandra. Så talar han också om hur billigt det är att leva där nere. Man får en stor spillkumschoklad och ett jättebröd till för 35 öre. Och ett hotellrum liknande vårt järnvägshotell kostar 1,70. Så att det var tröstens ord för föräldrarna här hemma. Fadern hade ju strängligen sagt ifrån att inga pengar till den här slarven. Han får klara sig bäst han vill. Men mamman var ju ömsint, ömhjärtad, och hon tänkte på sin John där nere i Frankrike. Och när stallmästaren inte såg det, så smusslade hon undan en tia ibland av hushållskassan och skickade ner till John. Men det räckte ju inte på långa vägar, utan han svalt och slet ont där nere i Paris. Hans konstnärskollegor har berättat, det kan man läsa i Goffins monografi, de berättar där att när hungern blev för våldsam, då åt Agili någon sorts fosformos som dämpade hungern. Och en gång när jag hade en grupp från Stockholm här, så kastade jag ut en fråga på Mofo. Jag sa, finns det möjligtvis någon apotekare här? Det skulle vara intressant att höra vad en sakkunnig säger om det här fosformoset. Och då var det en herre som sa, ja, det var helt enkelt kråkgift som man åt. Så att det var inte lätt att vara konstnär. Han träffade en fransk konstnär som hette Emil Benard, som blev hans lärare. Vi har förresten en katalog, ligger på bordet där, över en utställning som vi hade här för några år sedan med denna Emil Benard. Han är ju död sedan många år, men vi lyckades få ihop en ganska stor samling konstverk till en utställning här ifrån privatägande håll. Ja, denna Benard, han bodde i utkanten av Paris, och Ivan Agili, han bodde i centrum av Paris, i de gamla kvarteren där. Så han hade ganska långt att gå varje dag. Och en dag när Benard kommer ner på sin ateljé, så är Agili redan där. Benard tittar på Agili och så säger han, hur är det fatt? Är ni sjuk eller hur är det? Nej, så Agili det. Ja, men något fel måste det vara, så. Ja, det är väl kanske det att jag inte äter någonting idag, sa Agili. Ja, och ingenting går heller förresten, sa. Men snälla människa, varför säger ni inte det då, säger Benard. Ja, jag kom hit för att måla, sa Agili, inte för att äta. Och på det där viset hankade han sig fram, alltså. Han svalt och han åt fosformos och han målade. Och bostaden var ju också bedrövligt påver. Han bodde i ett litet rum på 2 eller 2,5 meter i kvadrat. Och konstnären Axel Edman från Stockholm skulle fara ner till Paris och gå på museer och så där, och så skulle han träffa Agili. Och hade kommit överens med Agili om att han skulle få kineser hos honom på nätterna. Och han kommer ner och följer med Agili hem till hans bostad och kommer in i det här lilla skiftet. 2 gånger 2 meter med tegelgolv och inga möbler, ingen stol, inget bord, ingen säng ens en gång, utan Agili låg direkt på tegelgolvet och så bäddade han under knäna och huvudet med böcker, och så hade han sin svarta slängkappa över sig som täcke. Och det där var ju naturligtvis lite väl enkelt för Axel Edman, så han stod inte ut med den en eller ett par nätter. Och sen hyrde han sig ett enkelt hotellrum istället. Så kommer han upp till Agili efter ett par veckor för att han ska höra hur han har det. Och finner honom liggande sjuk, i hög feber och frostbrytningar. Och då säger Edman, det är väl bäst att jag skickar efter en läkare. Nej, 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 säger jag. Det vill jag inte ha, jag vill inte. Nej. Men om du när du går vill ta fotogenkannan som står i hörnet där och slå ut fotogen i en ring omkring mig, så får jag lite skydd mot de eländiga vägglösen. När Agili kom ner till Paris så träffade han ju också människor av olika slag. Det var anarkister, det var teosofer. Han träffade en kvinna nere i Paris som hette Madame Marie Huot. Vi har ett porträtt av henne där bakom blommorna. Sträcker man på halsen så kanske man ser henne. Och denna madame Jo, det var en färgstark personlighet. Hon var gift med en tidningsägare. Och hon var själv skandinna, så hon medverkade i den här tidningen. Och hon var anarkist. Och hon var djurskyddsfanatiker. Och hon var mycket vacker. Och hon älskade att klä sig extravagant, ofta i renässansdräkter. Och den här madame Jo, hon hade vad man kallade för salong. Hon samlade omkring sig författare och andra kulturpersonligheter. Och i det här gänget kommer Ageli med, av någon underlig anledning. Men jag tycker att han passar väl inte riktigt in i sammanhanget, för att han var ju så eländigt dåligt klädd, trasiga skor och rynkiga byxor och en gammal fets på huvudet. Och så denna madame Jo då, otroligt elegant och raffinerad. Och det konstiga var att de här fattade tycke för varandra. Och inledde ett mångårigt förhållande. Och temperament hade de ju båda två, så att ibland var det solsken och ibland var det rena jordbävning. Madame Jo hade ju ett fruktansvärt humör när hon blev uppretad. Och det fick en del stackars professorer i Paris känna utav, om de var ute och promenerade på Paris gator, notabene om de höll på med vivisektion och plågsamma djurförsök. För mötte de då madame Jo, då var det bäst att kila in i en port, för annars så kom hon rakt över gatan och började på att puckla på den här professorn med parasoll eller paraply eller vad hon hade till hands. Och hon hade specialiserat sig på katter. Det var de djur som hon var mest fascinerad och intresserad utav. Yngve Berg, konstnären, berättar i en uppsats att han 1910 var nere i Paris. Och då skulle han träffa Ageli och han skulle gå på museer förstås. Och när han träffade Ageli så visade det sig att Ageli tyckte väl att han bodde lite väl påvert. Så att han tog med sitt främmande till madame Jo istället, som bodde ett par kvarter längre bort. Hon bebodde där en liten våning på tre rum i fil. Och utanför den här våningen så var det en stor altan. Och det talade hon om för Yngve Berg, att den var så skön för hennes katter. Väl ett 20-tal, skriver han. Och han berättar vidare om att de här katterna, de var ju naturligtvis individer som hade mådde olika bra. Det fanns någon som hade råkat ut för magbesvär och då fick den katten en särskild diet. Och en annan hade fått löss i pälsen, så den fick svavelbad. Det var alltså en helt individuell sjukvård som hon presterade åt katterna. Madame Jo och Ageli, de var också ute i Paris parker på nätterna och tog hand om stackars vilsekomna katter. Och de fördes då hem till madame Jo och hennes altan. Jag sa förut att Ageli alltid hade ont om pengar. Madame Jo däremot, hon var relativt välbärgad. Så att hon såg till, hon hade också ett ömt och mänskligt hjärta för medmänniskor så där, i synnerhet för Ageli då. Och hon tyckte det var för bedrövligt att han skulle gå omkring och svälta. Så att hon såg till då att han hade det han behövde för dagen. Men Ageli var ju också en orolig ande, så att han reste ju åt olika håll. Han var i Indien, han var i Egypten flera gånger, han var i Schweiz, han var i England. Och då kunde det komma ett brev ifrån madame Jo med pengar. Och då sa han, nu kommer det pengar här som räcker till hemresan. Sedan kommer det inga mer pengar. Och vad skulle Agil göra? Han fick lov att sätta sig på tåget och åka hem till Paris som Madame gjort. Så hon styrde honom med sina pengar. De flesta av er har väl hört talas om tjurfäktningen i Deuil, förstaden till Paris, världsutställningen 1900. Då fanns det ju naturligtvis en utställningskommitté, och där brydde man sina hjärnor med hur man skulle locka folk till utställningen. Då var det någon som kom på att man skulle ha spansk tjurfäktning. Och då höll ju Madame Jo på att flyga i luften av ilska förstås. Och hon säger till Agiri, då ska vi dit och du ska ha revolver med dig och den ska vara skarpladdad. Och de får dit i droska, och när toreadoren då kommer in på arenan så skjuter Agiri och träffar den här toreadoren i höger axel. Och det blir ett fruktansvärt tumult naturligtvis. Och det där finns på Nationalmuseum tidningsartiklar om i franska tidningar. Det där det kom naturligtvis hem till Sala också. Och jag tycker mig se Salaborna här, hur de skakar på huvudet och säger stackars Angeli som pojke de har fått. Så han ställer till, skämmer ut hela Sala och hela Sverige. Det blev ju rättegång om det här naturligtvis. Och Angeli han fick villkorlig dom och ett par hundra franc i böter. Men det som var remarkabelt, det var att spansk tjurfäktning blev förbjuden i Frankrike för all framtid. Så man får nog anse att Madame Jo och Agili var de som tog hem spelet. Jag har inte pratat någonting om Agilis målerien. Men nu tänkte jag att vi skulle ta en titt på den där långväggen. Den här samlingen som finns här uppe är ju en del utav Fribergska samlingen. Den andra delen sitter nere i galleriet här, en halv trappa ner. Men det som sitter här uppe, det är en speciell tanke bakom det. Och det är att Agelis verk är själva ankaret i kollektionen. Sedan är det Agelis konstnärsvänner som vi har här uppe också. Vi har ju till exempel, vi har Richard Berg här. Vi har Carl Nordström bakom. Ja, det syns inte så mycket, flygelocket är uppfällt. Men det får ni titta på sen. Carl Nordström har vi där. Vi har en målning där utav Carl Wilhelmsson. Och modellen heter Maj Brin. Det var en konstnärskamrat till Agili. De gick samtidigt på Wilhelmssons ateljé och målade. Och vi har en målning här som Maj Brin har gjort. Vi har några målningar sitter inne i det där andra rummet som prins Eugen har gjort. Prins Eugen intresserar sig för Agili under många år och höll sig underrättad om hur det inte gick för honom och hur han utvecklades. Och det var Carl Nordström och Richard Berg som ju Agili stod i nära kontakt med brevledes. Han var så att säga deras ögon på kontinenten och han rapporterade vad som hände inom konstvärlden. Och det var tack vare prins Eugen som Agilis kvarlåtenskap kom hem hit till Sverige när Agili förolyckades 1917. Så att prins Eugen bör naturligtvis finnas med i samlingen här. Nu har vi inte någon egen målning, ingen målning som vi själva äger, utan det är Valdemar Sjödde som har lånat oss några verk av prins Eugen. Sen har vi har en skulptur här utav Carl Eld och de träffades ju, Agili och Carl Eld. Carl Nordström har vi också ett porträtt utav som Carl Eld har gjort, som står där nere. Och vi har två målningar som Ragnar Allyr har gjort. Det är två porträtt av Agili. Ragnar Allyr, han var ifrån Gotland och hans föräldrar på min Visby och blev mycket goda vänner med Agrede där han gick på lördaget i Gotland, på Gotland. Och sedan när Agrede kom hem till Sverige lite då och då, så tog han alltid tillfället i akt att åka just då och träffa de här Arnurs i Visby. Och de här målningarna, de har köpts i, det vill jag säga förut, att det var inte enbart den här konstsamlingen som Dr. Friberg skänkte till Nationalmuseum med villkor att den skulle vara deponerad där i Sala, utan han skänkte också aktier vars avkastning ska användas för utökande av samlingen. Så att den här samlingen växer, kanske inte så fort, men det kommer en annan målning. Den här målningen av Richard Berg till exempel, den är inköpt för medel i den här fonden. Likaså Carl Wilhelmssons målning där, och Maj Brinks har också kommit hit i samling på det. Liksom Ragnar Alyrs, de här två porträtten. Det är dels det som sitter rakt framför mig på nedre väggen där. Och sedan sitter det ett porträtt nedanför fönstret där. Och den där ramen, det har varit en spegelram som den spegeln har hängt på ett hare. Så att när jag brukar berätta det så lystrar alltid herrarna särskilt intresserat. Det finns någon herre här idag. Men så är det i alla fall. Och denna Ragnar Alyr, han var elev till Ageli när Ageli var hemma på sommaren 1911 och 12. Så att de här målningarna har han gjort. Jag skulle tro att han gjorde skisser och utkast till det då. För att det är väl lite för avancerat måleri för att en nybörjare skulle ha kunnat klara det. Utan det har nog Ragnar Alyr gjort längre fram. För han blev konstnär sedan. Ja, vi har några målningar där nere från Gotland. Nu hänger de här målningarna så att de äldsta, de tidigaste hänger längst ner där, och sedan går man runt och hamnar där nere på fönstervägen. Där har vi ju en grupp med fem små målningar, och det är den senaste produktionen 1916, alltså året innan Agrede förolyckades nere i Barcelona, som de är gjorda. Och de här målningarna från Gotland, det är först det där ljusa landskapet med havet och himlen. Och vi har Visby domkyrka där också. Och så har vi någonting som heter havsstrand med det blå havet och sedan en sandstrand närmast. Och mellan de två sitter det ett porträtt. Flicka i blått kallas den. Och det var en ung flicka som Agrede målade i Visby. Han var förälskad i den här flickan, påstås det. Och det finns väl ingen anledning att betvivla det. För att tittar man på måleriet så ser man hur ljuvligt och hur ömt och kärleksfullt, romantiskt, poetiskt det är målat. Sedan kommer man till en målning, det stående formatet där. Det målade Agrede 1892. De andra målningarna, de var tidigare innan han kom till Paris. Men det här, det var 92. Då hade han varit i Paris en tid. Och han hade träffat Gauguin. Och det kan man ju faktiskt ana sig till på den där målningen. Det är ju ganska mycket Gauguin luft över det. Sen har vi ytterligare ett par små målningar där som också är från den där tiden. De där tre, den större där med gula himlen och de här små målningarna, De tillhör Sala konstförening och de har vi fått som gåva utav Ragnar Ali och hans maka. Sen har vi ett egyptiskt landskap med palmer där. Det är ju ganska tungt, doft i färgen. Det där är målat när Ageli kom ner till Egypten första gången. Det var 1894. Då hade han suttit i fängelse större delen av året. Man trodde nämligen att han hade varit med om ett anarkistiskt attentat året före, alltså 1893. Men det visade sig väl att det var inte så farligt med det där. Men han satt i alla fall i fängsligt förvar ända till sent sommaren 1894. Sedan for han ner till Egypten. Och då målade han en del såna här målningar som var ganska dova i färg, lite tunga. Och det kan väl bero på att han mådde inte särskilt bra när han var där nere. Han kanske hade ätit för mycket fosformos. Sedan har vi några modellstudier. Han, och de är målade här hemma i Sverige. Han gick ju på Konstnärsförbundets skola och målade modell. Det berättas att de hade en modell som de höll på målade en vecka. Och så på lördagen när det här målandet skulle upphöra, när de var färdiga med den här modellen, så steg hon ner från podiet och skulle gå och klä på sig, och det blev ett fruktansvärt buller och liv nere i ateljén där. Och då var det Ageli som ställde till med spektakel. Och det visade sig att Ageli hade ingalunda målat modell. Han hade målat kamin. Det fanns en kamin i ateljén och den hade Ageli målat. Och när nu modellen steg ner ifrån sitt podium så var det en glansdager som försvann på den här kaminen. Och då tappade Ageli besinningen. Han blev alldeles ursinnig. Så han var ju en särling på många sätt och vis. Och hans konstnärskamrater, de var uppdelade i två grupper. En grupp som ansåg att han är ju knäpp. Och en annan grupp som ansåg att han var geni. Och jag vet inte om det här var genialt när han fick det här utbrottet, men de andra fick väl kanske vatten på sin kvarn att han var knäpp. Jag står och tittar på en målning här. Den här midjebilden med bred mörk ram omkring. Den fanns hemma hos Agelis mor. Doktor Friberg, som var husläkare hemma hos familjen Ageli, han gjorde ofta besök hos henne. För hon var ganska klen och hon berättade alltid om John. Och doktor Friberg, som ju inte var särskilt konstintresserad på den tiden, det blev han först i 50-årsåldern. Han lyssnade väl tålmodigt på den här fru Ageli som pratade om sin John. Det slutade med att doktor Friberg blev nyfiken på John, vem det var. Och en dag säger fru Ageli till doktor Friberg: jag undrar jag om doktorn skulle vilja titta på en målning som John har gjort. Om doktorn till och med den kan hitta någonting vackert. För det är en ful flicka. Och hon har till på köpet inga kläder på sig. Ja, så doktor Friberg, det kan jag väl göra. Och då gick fru Ageli fram till en garderob och öppnade dörren där och tog fram den här målningen. Den stod vänd med bildsidan mot väggen för säkerhets skull. Det var ju rena porren alltså. Och hon var väldigt generad när hon visade upp bilden. Men av någon anledning så tyckte doktor Friberg om den, och det sa han också. Han tyckte den var fin. Och när han nästa gång kom på besök till fru Ageli så fick han den här målningen av henne. Och hon hade naturligtvis ingen uppfattning om att det var något särskilt med den. Och inte doktor Friberg heller, skulle jag tro. Men det var i alla fall hans första Ageli. Sen fortsatte han att samla Ageli så där lite på kul, för att han tyckte det var skojigt med den här pojken från Sala som var originell och som målade. Så att där doktor Friberg kom över Ageli, där köpte han dem för en billig penning. Idag kostar de ju 300 000 och mer än då. 334 000 har det högsta belopp som jag har hört man har betalat för en Ageli. Den här målningen, den är försäkrad för 60 000, men det är nog lågt, tror jag. Ja, doktor Fribergs samling, den växte då. Han hittade en Ageli här och en Ageli där. Han var kanske en femma eller en tia för det. Och det slutade med att han blev konstintresserad på kuppen. Så att han började köpa verk även av andra konstnärer. Och till sist så hade han